Visst är det fantastiskt. Jag stod precis och tänkte på det. Att vi tjänar en övernaturlig Gud. En Gud som det övernaturliga är naturligt. Alltså där du är just nu. Att man bara kan, bara en bön bort, så bara kan man uppleva Guds övernaturliga kraft in i sitt liv. Det bara slog mig just nu att det är så fantastiskt. För dig som kom in just nu, som missade inledningen, så läste jag psalm 22 i början. Nästan hela psalm 22, en ganska lång text. Och du har tänkt, åh, han skulle predika om psalm 22, varför har han inte läst den? Men det har jag. Så att om du har en bibel där, så kan du slå upp psalm 22 och liksom läsa igenom den medan jag börjar här, så hänger du med lite. För 2000 år sedan och längre tillbaks så hade Israels folk under lång, lång tid forskat i lagen. Forskat i profeterna, liksom i vad vi kallar gamla testamentet. Läst och forskat och funderat och bett och undervisat varandra om Messias. Den framtida kungen som skulle komma, deras framtida hopp, deras återlösare, deras kung på ett sätt, som skulle upprätta riket en gång för alla, sätta dem fullständigt fria och regera tillsammans med dem i all evighet. Det här var deras dröm, det här var deras hopp, det här var deras ankare i livet som de liksom gick och längta efter. Mitt i det här, för ungefär 2020 år sedan då, eftersom vi just nu är i 2020 år efter Kristus, så föddes en liten pojk, en liten bebis föddes i där nere. Och det var lite märkliga omständigheter kring den här pojken som föddes. Det sades att mamman hade blivit gravid utan att ha varit med sin man eller med någon man överhuvudtaget. Hon var alltså en jungfru och hade blivit gravid. Och det märkliga i hela situationen, för de som kanske tyckte det var jättekonstigt, så stannade mannen kvar och litade på det på något sätt. Runt kring händelsen talades det om änglabesök. Dels i den här familjen, men också i familjer som stod dem nära. Det liksom änglar visade sig och pratade om att det var något speciellt med den här pojken, med den här sonen som föddes. Vid ett tillfälle när de skulle bära fram då den här pojken efter graviditet och födsel, så skulle de gå till templet och utföra vissa reningsritualer och olika ceremonier. Så bar de med sig pojken, och i det här templet så fanns det en man där som hette Simeon. Och det står att han var en rättfärdig och en helig man. Och grejen var, det står också att den helige ande vilade över just den här Simeon. Och han hade fått en uppenbarelse från Gud att han inte skulle få se döden. Att han inte skulle få sluta det här livet förrän han fick se Messias. Han skulle få se den här kungen som de hade längtat efter i tusentals år. Och de kommer in och det står liksom så här ifrån Lukas, har jag valt 2:29-32. När han står där, alltså Simeon, när han såg Jesus barnet lyfte han upp honom och sa: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, så som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Jag bara funderar ibland, tänk dig att vara mamma och pappa där liksom. Allt det här konstiga som har hänt, änglabesök, jag vet inte hur det är med dig, men jag brukar inte ha änglabesök jätteofta. Och helt plötsligt så bara händer det grej på grej runt sitt barn. Och så händer den här grejen och det bara fortsätter. Läser man utom bibliska källor, liksom, även från andra religioner, så står det om den här Jesus som utförde mirakel, tecken och under hela sitt liv. Men så vid runt 30 år så började han gå omkring och göra massa märkliga under och tecken. Om du är intresserad av historiska dokument så kan det vara roligt att googla runt lite på folk som inte gillade Jesus på den tiden. Olika judiska forskare och sådär. Men de skriver ändå om Jesus. Om denna man som var som en trollkar och som gjorde märkliga saker. Tecken och under, helt enkelt. De trodde någonstans att de skrev texter som skulle motarbeta Jesus, men idag blir det bara en extra styrka i att vi förstår vem Jesus var. Att han var, det var något speciellt som vilade över Jesus. Men inte bara det. Han gick emot det religiösa ledarskapet. Han umgicks med kriminella. Och han umgicks med prostituerade. Vid ett tillfälle lät han till och med en prostituerad kvinna kyssa hans fötter och torka hans fötter med sina tårar. Och det här ansågs vara väldigt orent på den här tiden. Han var annorlunda. Han stack ut. Och det var något speciellt kring denne man, denne Jesus Kristus. Och det blev givetvis massa oroligheter kring honom. Människor som någonstans liksom var lärda i den här lagen och som studerat profeterna, som hörde att han antydde att han var Messias eller att han kom från himlen, från sin fader. Och lärjungarna kring honom gick omkring och pratade om att han var nog Messias. Han sa till och med vid ett tillfälle att de skulle äta hans kött och dricka hans blod. Och det blev bara massa grejer kring den här Jesus. Kanske förståeligt också. Och det blev så illa så att de verkligen hatade han så mycket så de bestämde sig för att döda Jesus. Och det här är någonstans söndagsskoleberättelsen som många känner till, men det är ändå så viktigt och all teologi vi har måste grunda sig i denna uppenbarelse, i kristologin som det heter, i teologi kring Jesus. Och de utlämnade honom till Pontius Pilatus till att korsfästa. Så till och med Pontius Pilatus visste att det var någonting särskilt. Hans fru sa till honom, akta dig för den här mannen, det är en helig man. Till och med där fanns det en rädsla inför vad ska vi göra med honom. Men han utlämnade i alla fall Jesus till att dödas. Och där ska vi hoppa rätt in i händelsernas centrum. Precis där när Jesus har hånats och piskats och gisslats. Och de har kastat lott om hans kläder. Du som kommer ihåg psalm 22 tidigare, så står det till och med i psalmen om när de kastar lott om hans kläder. Hundarna som hånar honom. Och han får bära sitt kors. Blodig, sönderpiskad av gisslandet. Köttet blottat genom hans hud i en fruktansvärd smärta och ett hånande utan dess like. Och han fick bära det här korset upp på en kulle som kallas för Golgata. Och väl där så blir han korsfäst bredvid två rövare, två banditer, två av avskummen som fanns på den här platsen. Mitt där korsfäste de Jesus. Soldaterna hånar honom, folket hånar honom, rövarna hånar honom. Men allt de hör från den här mannen är, fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Till slut inser en av rövarna, det här är nog en helig man. Och han vänder sig till Gud själv. Tittar in i Guds ögon och säger, tänk på mig idag när du är i ditt rike. Och då tittar Jesus rätt in i hans ögon. Gud själv, han som är slaktat från begynnelsen, allting skapade, tittar rätt in i rövarens ögon och säger, sannoligen redan idag ska du vara med mig i himmelriket. In i det sista ger han nåd. In i det sista förlåter han. In i det sista ger han kärlek. Trots det fruktansvärda som han får vara med om. Och sen säger han någonting som vi ska tala om idag. Som är vers 2 i psalm 22 i den svenska översättningen. Han säger, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, varför har du övergivit mig? Det här ska vi tala om idag, psalm 22. Och det ibland missuppfattade versen här. Min Gud, varför har du övergivit mig? Grejen är, på den här tiden så fanns det en retorisk grej man hade för sig. Så att man skulle slippa göra som jag i början av den här gudstjänsten när jag läste hela psalm 22. Vilket är ganska långt. Jag gjorde, det var inte ens hela. Jag tror jag tog bort 18 verser eller någonting. Så det hade varit ännu längre om jag hade haft med hela. För att slippa göra det. De kunde i regel Bibeln i hjärtat. Den satt där. Så citerade man en vers. Och då räknade man med att de som lyssnade, de förstod. Ah, det är det här han menar. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och så fortsatte de i sitt inre. Ah, just det. Det är det här han menar. Han hänger där på korset. Och det här är en vers som i många fall har väldigt felaktigt tolkats. Så konstigt att det är nästan till för Gud att verka schizofren. Som att han slår sin son med ena handen samtidigt som han vänder sig om för att han inte vill vara med honom. Å andra sidan finns det en konstig teologi som skulle säga att just då skilde sig fadern från sonen, för han kunde inte titta på sonen för han var syndig. Vilket är jättekonstigt och inte fungerar med vår teologi om att vi har en Gud som är odelbar i tre naturer. Det finns en Gud och Gud kan inte dela sig från sig själv. Alltså vet vi att Gud inte övergav, fadern övergav inte Jesus på korset. Han citerar en messiasalm. Han citerar det fantastiska som är planerat sedan tidernas begynnelse som skulle ske. Och de som kände sin saltare förstod vad det var som hände framför dem på korset. Problem som kan komma om man gör en teologi utan en vers utan kontextualisering är att helt plötsligt fanns det en tvåenighet, vilket inte går. Som jag sa, vad Jesus gör här är att han citerar psalm 22 som är en av Messias psalmerna i Bibeln. En vanlig misstolkning som jag sa som gällande är att Gud utifrån denna felaktiga tolkning då av min Gud, varför har du övergivit mig? Är att Gud inte kan titta på synd, så då lämnar han syndaren så han får stå där själv. Gud lämnar rummet på ett sätt. Eller vad man nu tänker in i det. Först och främst, var det inte det som hände då? Det står ju så, kanske någon tänker där hemma. Nej, det var inte det som hände. Vi kan läsa i andra Korintierbrevet 5 och 19 så står det så här. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Alltså, ty Gud var i Kristus och försonade kosmos som det står med sig själv. Så fadern hade inte övergivit sonen. Han hade inte vänt sig bort. Han var där. Gud själv var där och blev korsfäst. Det fanns ingen stund i historien då treenigheten blev en tvåenighet. Så nej, fadern övergav inte sonen som jag sa. Och från den här teologin så är det lätt att, för jag vet inte hur det är med dig, jag, i mitt liv, allt funkar inte perfekt jämt. Jag gör fel ibland. Tror det eller ej, men så är det. Fråga min fru. Och ibland från en sån här tanke då att Gud överger om man gör fel så kommer, jag är inte i Gud längre. Jag upplever inte Gud på samma sätt längre. Han har nog lämnat mig. En helt naturlig tanke som kommer utifrån en sån teologi. Som någonstans präglar stora delar av vår kyrka i världen idag. Och om du har tänkt så att Gud har övergett dig för det du gjorde igår eller för en vecka sedan eller för två år sedan eller för i morse kanske, så kan jag med glädje säga att det är fel. Du har gått på en lögn. Det finns ingen plats där Gud inte är. Gud är där du är nu. Gud är där du var igår. Gud var där när du syndade. Där var Gud. Det finns ingen plats där Gud inte är i fullt majestät, i full närvaro. För Gud är inte lite Gud ibland, så mycket Gud någon gång. Han är alltid fullt ut Gud. En odelad treenighet som är fullkomligt närvarande. Jag ska citera ifrån psalm 139. Jag kommer läsa den på engelska först. Står det så här. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. Om jag är i himlen, är du där? Vart kan jag fly för din närvaro? Vart kan jag fly för din ande? Om jag åker till himlen så är du där. Ja, till och med om jag är i helvetet eller dödsriket Sheol så är du där. Det finns ingen plats där Gud inte är, min vän. Så oavsett hur du känner det, om han är där eller inte, så är han där. Han är precis lika närvarande som den stunden du känner dig som mest salig i lovsången eller vad det är som får dig salig. Och när du känner dig som mest smutsig, han är lika mycket där. Varje gång. Bara för att ge några berättelser från mitt eget liv. Första gången jag mötte Gud, är egentligen inte första gången. Första gången jag förstod att han var på riktigt, låg jag på en avgiftning. Jag har berättat det här många gånger. Jag var stal min pappas motorcykel dagen innan och sålde den. En timme innan jag bad hade jag tagit min rumskompis alla mediciner som han hade smugglat med sig in och tagit dem. För att jag skulle få ett privatrum och skulle slippa hans tjat om vad medicinerna var. Så det sista jag gjorde var att jag stal. Och jag hade slängt in med massa narkotiska preparat. Jag hade alltså gjort narkotikabrott. Och så sa jag: Gud, om du är på riktigt, hjälp mig. För jag orkar inte mer. Boom! Så kom Gud rätt in i mitt liv och tog bort all abstinens. Vid ett annat tillfälle, jag bodde i Strömslund där i Trollhättan. Hade varit ute på en stöldturné. Det var så jag livnade mig förr. Jag var ute och stal i villor och allt möjligt och i bilar. Jag hade varit ute i flera nätter och var på väg hem. Gick ner från Coop, nere vid Strömslund där. Gick upp på Torsredsvägen. Jag bodde högst upp på, i det gamla området där. Och när jag går förbi fyrvägskorset där, stoppkorset, så på höger sida så hör jag någonting som ropar Henrik. Jättetydligt hör jag mitt namn ropas. Och klockan är 3 på natten. Inte en person ute. Jag tittar bort och där borta är en vit kyrka. Som jag förstod har varit en metodistkyrka. Och jag går bort och tittar. Det finns inte en person där. Jag har förstått i efterhand att jag hörde Guds röst. Gud talade till mig mitt i smutsen och sa: Henrik. Som min vän, det finns ingenstans där Gud inte är. Du är aldrig för smutsig för Gud. Du har aldrig gjort för mycket hemskt för Gud. För han är med dig hela tiden. Det är som röven på korset. Han säger bara sannoliken redan idag. Med det lilla måttet av tro. I uppenbarelsebokens 13:e kapitel, 18:e vers så står det så här. Alla jordens invånare kommer tillbe det. Lammet alltså. Det som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Det var inte så att det var en överraskning för fadern att Jesus stod på korset. Det var med sedan tiderna till världen skapades. Har det funnits med i hans plan? Det står flera gånger i breven att när tiden är fullbordad, när Guds plan kom liksom till fulländning i Jesus Kristus, det fanns en tanke med det. Så Gud lämnade inte Jesus på korset. Han visste om mycket väl. När jag satt och förberedde den här predikan så lyssnade jag på en lovsång, en av mina favoritlovsånger. Och så tänkte jag bara, den här är så fruktansvärt bra. Men så finns den bara på engelska. Så jag tänkte, jag får försöka översätta den. Så jag har gjort det. Så ni får stå ut med min översättning av det här. Och jag fick en kompis som håller på mycket med musik. Han sa, du kan inte översätta den texten till svenska, för det går inte att få liksom flyt i den. Han tyckte det var nja, det var inte så bra översatt. Men vi körde ändå. Och det är King of Kings av Hillsong. Du kan lyssna på den efter den här gudstjänsten. I mörker vi väntade, utan hopp, utan ljus, tills du från himlen kom springande. Det var nåd i dina ögon. För att uppfylla lagen och profeterna, till en jungfru kom ordet, från en tron av oändlig härlighet till en vagga i smutsen. För att visa på ditt rike som ska komma och förena de förlorade, för att rädda hela skapelsen. Du föraktar inte korset, för även i ditt lidande såg du till den andra sidan. Visste att detta var vår räddning. Jesus, du dog för vår skull. På morgonen när du uppstod så höll hela himlen andan. Tills att stenen för alltid var bortrullad. För lammet hade besegrat döden. Och de döda reste sig från sina gravar och änglarna stod i vördnad. För allas själar som skulle komma som till fadern är upprättade. Och Kristus kyrka var född och sen kom anden och tände elden. Så nu ska detta gamla sanna evangelium aldrig böja knä. Aldrig blekna bort. Genom hans blod och i hans namn, i hans frihet är jag fri. För det är Jesus kärlek som har fått mig att återuppstå. Prisa fadern, prisa sonen, prisa anden. 3 i 1. Gud av härlighet, majestät. Prisa för evighet, kungars kung. Prisa för evighet, kungars kung. Wow! Och den som inte säger att vi har fantastiska läsarsånger idag ändrade sig nu. Oj, 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 säger jag bara. Jag vill bara säga till dig som sitter där hemma. Det här med Jesus och Messias, det gäller ju inte bara Israels folk. Utan precis som när jag låg där i smutsen på avgiftningen, eller när jag gick efter en stöldturné och Gud ropade rätt in i mitt liv, så är han en sanning för dig. Där du sitter. Du kanske har känt Gud hela ditt liv. Eller så har du aldrig gjort det. Du kanske trillar in på den här gudstjänsten för första gången nu. Jag vill bara säga till dig att Jesus, han dog för dig också. När han hängde där på korset och sa, sannoliken redan idag ska du vara med mig i himmelriket, så gällde det dig också. Allt du behöver är bara att inse det. någonstans i ditt hjärta förstå att wow, det här var för mig han gjorde det. Och så bara säga, Gud kom in i mitt liv, Jesus kom in i mitt liv, jag vill vara ditt barn. Och då är du hans barn. Låt mig bara få be en bön med dig där du är just nu. Herre, jag tackar dig för din sanning. Jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för din kärlek på korset. Som någonstans är centrum av hela vår existens. Allting utgår från det som hände på korset. För du friköpte hela kosmos. Du friköpte varje människa, varje själ i det ögonblicket. När du sa, Eli, Eli, lema sabachthani. Min Gud, varför har du övergivit mig? I det ögonblicket, när du gav upp andan, så friköpte du alla oss från dödens makt. Jag bara tackar dig för det. Så jag bara ber att du ska välsigna varje människa där hemma just nu. I Jesu namn, i Jesu namn. Amen.